There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Prata om psykopater och narcissister idag. Och alltså man kan ju gå jättedjupt in i de här, men vi har ju valt att toucha det lite ytligt för att annars alltså kommer vi sitta här i flera timmar. Och då kanske man till och med hade behövt ha en expert här, för det är ju ganska avancerat. Psykopater och narcissister, vi kanske ska börja med alltså den stora skillnaden, för det är ju lite skillnader i de här begreppen.
Det är det ju definitivt. De här begreppen, narcissistisk personlighetsstörning och psykopati, det dyker ju upp så himla ofta. Så det, ja, som du säger, det kan vara bra att ta en titt på vad som egentligen ingår i vad. Och ja, de är lika, men om man verkligen tittar på det så är de inte riktigt så lika som man kan tro.
Nej, precis. För jag tror, alltså när vi pratade om det innan, alltså jag har inte haft jättekoll. För jag har ju läst på mer om psykopater och du har läst på mer om narcissister idag.
Precis.
Och jag alltså måste ju typ fråga vad är narcissist, för att jag har inte haft jättekoll på det.
Mm. Nej, men det kan jag berätta för dig.
Mm.
Långt innan den första selfien togs fanns myten om den grekiska guden Narcissos. Guden som hade så svårt att hitta en partner för att ingen duger eller når upp till hans nivå. Han var så besatt av sig själv och sin egen spegelbild efter att ha sett den reflektera sin sjö. Så att han kunde inte slita sig ifrån den. Men en dag så tittade han lite för nära och föll i sjön och drunknade. Myten handlar alltså om det grundläggande i narcissismen. Självupphöjande och självupptagenhet.
Mm. Alltså jag hela tiden. Och det var ju typ det vi kom fram till lite, att det är väl kanske den stora skillnaden på narcissister och psykopater. Att narcissister tänker bara jag, psykopater brer ut sig lite mer, eller vad man ska säga.
Som jag uppfattat det så brukar psykopater vara lite smartare. De tänker ju på det stora hela, hur de kan
väva in typ andra så att de får det bättre.
De kan manipulera och jobba med andra och jobba med helheten för att få det bäst själv. Medan narcissisten ser inte så mycket till omvärlden utan ser bara till jaget.
Typ, vad vill jag ha? Vad är bäst för mig?
Ja, exakt.
Och det gör ju psykopaten också. Men blir ändå liksom, jag vet inte vad jag ska säga, men... Ja, vi får väl köra våra case och så får vi liksom... När vi är klara med det här poddavsnittet så har vi förhoppningsvis rätt ut det.
Ja, precis. De stora skillnaderna.
Ja.
Men då fortsätter jag prata om NPD, då, narcissistisk personlighetsstörning. För det är en personlighetsstörning vars kännetecken är överdriven självhävdelse, bristande självkännedom, överdriven självkänsla, överskattad självbild, ett stort behov av att befinna sig i centrum och framförallt brist på empati. Denna patologiska narcissism skiljer sig från den naturliga narcissismen som alla människor har. Känslan av att vilja vara omtyckt. För det är ju något vi kan känna igen. Det är väl klart att vi alla vill bli omtyckta.
Ja.
Det
är klart.
Ja. Andelen personer med narcissistisk personlighetsstörning i varierande svårighetsgrad antas ha ökat under de senaste årtiondena av 1900-talet. Detta förklaras vanligen i ljuset av moderniteten och det moderna konsumtionssamhället. Och att individen därför tenderar att bli egoistisk, självupptagen och ha svårt med nära relationer. Narcissismen kan fostras av föräldrar. Barn som blir satta på en piedestal av sina föräldrar löper större risk att utveckla grandios narcissism, medan kalla, kontrollerande föräldrar kan fostra en introvert narcissist. Och narcissismen tycks förekomma oftare i länder där man värdesätter individualitet och prestation. I USA för exempel har narcissism som personlighetsdrag ökat stadigt sedan 1970-talet.
Alltså detta måste ju ha väldigt mycket med sociala medier att göra.
Ja, det tänker jag också. Och i en hel del som jag har läst på så, ja, där drar de väldigt mycket upp det här med sociala medier. Men jag tyckte det var så, det blev lite rörigt så jag har faktiskt skippat att skriva den delen. Men ja, det finns ingen forskning på att sociala medier har ökat narcissismen. Men det är ett verktyg för narcissisten att motta den här
bekräftelsen
ja, och beundran utav andra människor. Ja. Så de blir ju matade konstant utav detta.
För jag tänker, då tänker jag på alla influencers och sånt.
Ja.
För att en normal människa som har kanske några hundra följare.
Ja.
Då lägger man upp någon bild då och så får man lite bekräftelse och bla bla bla. Men ja, de som jobbar med detta, de lägger upp flera bilder om dagen,
ja,
mycket selfies, ja, mycket mina kläder. Alltså de blir matade med tusentals kommentarer varje dag.
Ja, gud ja, gud ja.
De får jättemycket, och får man inte det här, fan jag lägger upp en bild så ja, får jag det jag vill ha. Typ.
Ja, exakt. Du slår huvudet på spiken där. Det är exakt så det är.
Så alla influencers, ni narcissister?
De är nog det.
Vi vet inte, men det kan vara så.
Ja, till viss del. Mm. Nu säger vi absolut inte att de har narcissistisk personlighetsstörning, men det är väl klart, de har nog valt det yrket för att det går hand i hand med deras personlighet. Men för att överhuvudtaget en diagnos ska kunna ställas på personen måste den först uppfylla de allmänna kriterierna för en personlighetsstörning. Det är inte ovanligt att en person som har ett förstärkt personlighetsdrag eller låggradigt uppfyller flera kriterier för denna typ utan att personen för den skull har en psykisk störning. En personlighetsstörning föreligger när personens varaktiga beteendemönster kraftigt avviker från gemene man i personens närmiljö och detta beteendemönster kraftigt påverkar bland annat personens relation till andra. Beteendet kan härledas till barndomen och framträder oftast under tidig vuxenålder. För att kunna diagnostiseras så finns det vissa kriterier som måste uppfyllas och personen måste uppvisa minst 5 utav dessa kriterier. 1. Personen fantiserar ofta om till exempel rikedom, framgång, makt eller kärlek. Det här är nog någonting vi alla kan relatera till. Vi funderar nog ganska ofta, många av oss, på hur det skulle vara att vinna Eurojackpot eller dylikt. Så att det, bara för att man har någon så har man inte en personlighetsstörning. Det är när det går till överdrift som det blir ett problem. 2. Anser att den bara ska umgås med eller associera sig med viktiga personer eftersom den själv är så viktig. 3. Har ett överdrivet behov av beundran. 4. Har orealistiska uppfattningar om sina egna rättigheter. Exempelvis förväntar sig personen ofta den bästa behandlingen när denna söker sådan. 5. Utnyttjar andra för att uppnå sina mål. 6. Saknar eller har bristande empati. 7. Tror att andra är avundsjuk på denna, men kan också själv vara avundsjuk på andra. 8. Beter sig högfärdigt och arrogant.
Okej, alltså det är ju väldigt, mycket av det du säger är ju kopplat till psykopati också.
Ja, ja.
Alltså, och det kommer vi väl märka, alltså när jag kommer berätta om det jag har, kommer berätta om, eller så.
Mm. Ja, jag tror att precis som psykopati så är det väldigt vanligt bland företagsledare och höga chefer. Men just här, NPD, det är väldigt, väldigt vanligt bland sektledare och terrorister också. Det är det här gudakomplexet. Jag är större än alla andra. Jag är mer än alla andra. Om man ser till vad heter han, John Jones, i Jonestown, den kända sektledaren. Han hade ju ett gudakomplex och han måste ju ha lidit av NPD.
Mm.
Likadant Anders Behring Breivik. Han, där vet man att han lider av NPD.
Mm.
Han såg sig själv som den absolut viktigaste för den ariska rasen inom Europa. Och det var han som skulle starta kriget mellan mörka och ljusa. Men kan du inte berätta lite skillnaden mellan då narcissisten och psykopaten?
Alltså det som kännetecknar en psykopat är ju att de saknar empati för andra.
Ja, precis.
De är manipulerande. De har noll samvete. Vill inte följa lagar och regler utan det är de själva som ska bestämma det. De är lögnaktiga. Duktiga på att sätta på sig olika masker. Inför olika sammanhang och hur man ska passa in bäst så byter de typ skepnad. De söker spänning. Saknar skuldkänslor. De är impulsiva. De har ofta många korta relationer. Och de är ofta kriminella. Inte alltid. Mm. Men ofta.
Har det med att göra att de söker de här snabba kickarna hela tiden. Och det får du ju mycket mer i ett kriminellt sammanhang än när du går till ditt vanliga 74-jobb. Det är inte så jäkla spännande.
Liksom. Nej, precis. Utan det är ju, alltså det jag kommer komma till det sen, men det är ju väl, alltså typ alla i hela världen har ju några av de här dragen som kännetecknar en psykopat. Men det är ju de psykopaterna som går över gränsen. De söker spänningen, alltså det finns sådana som kan hålla sig inom gränsen.
Mm.
De blir aldrig kriminella. De är fortfarande psykopater. Men de kan ändå typ kontrollera sig lite. Det finns det de som inte kan det. Det är de som hamnar i fängelse och håller sig till kriminella banor typ hela livet. För att det är spännande liksom. Psykopati är en personlighetsstörning. Och man kan också kalla den för antisocial personlighetsstörning.
Ja, just det.
Mm. Och man vet att det finns mer manliga än kvinnliga. Och manliga och kvinnliga psykopaterna skiljer sig åt lite. De manliga psykopaterna använder till exempel sex för att dominera. Medan kvinnliga psykopater använder sex för att manipulera. Och då, alltså för att förenkla lite. Kvinnliga psykopater kan använda sin kropp och sex för att få en man att göra som hon vill. Medan en man använder sex för att bestämma över och trycka ner, typ straffa lite. Så en kvinna använder det för att få det hon vill ha. Och en man gör det för att trycka ner den andra. Och kvinnliga psykopater kallar man ofta för drama queens. De kan gråta på beställning, vill stå i centrum, använder aggression på ett sätt där de kan splittra grupper och vända människor mot varandra. Alltså sprida falska rykten och ja, men du vet så här, tjejer snackar skit.
Ja, gud, vi alla känner någon som har
som är lite extra så. Och det kännetecknar en kvinnlig psykopat. En manlig psykopat är mer öppet våldsamma. Och kan slåss och liksom gör det mer öppet. Medan kvinnliga sluter sig och snackar skit. Och.
Det så. Låter ju som det typiska kvinnliga och manliga på ett extremt sätt.
Mm.
Ja.
Och som jag sa innan, det finns fler manliga än kvinnliga. Men man har ännu inte gjort en svensk studie på detta. Utan man använder sig fortfarande av en brittisk studie. Och den brittiska studien säger att 1% av befolkningen lider av psykopati. Och enligt psykologiguiden så har 1% av kvinnorna psykopati och 3% av männen. Så någonstans mellan 1-3% av befolkningen. Och då tyckte jag att det var lite kul att kolla typ hur det ser ut i Sverige. Så 2019 så bodde det 10,3 miljoner invånare här. Och det betyder att vi har ungefär 100 000 300 till 300 000 900 psykopater i Sverige.
Fuck, jag vill inte gå hemifrån mer.
Eller
hur? Det är så sjukt.
Eller som jag sa innan, det finns väldigt många människor som har karaktärsdrag av psykopati. Men det betyder inte att man är en psykopat. Och de vanligaste beteendena som väldigt många har, skulle jag säga, är brist på empati, charmig, känslokall, söker efter spänning, impulsiv och typ orädd. Och det är väldigt så här, det är vanliga drag som väldigt många människor har. Men för att då vara en kallblodig psykopat så behöver man nästan till alla de här dragen plus flera till. Och jag kommer komma till hur man gör för att bedöma vem som är psykopat och inte, men det tar vi lite senare. Många psykopater är kriminella, men bara för att du är kriminell så behöver du inte vara psykopat. Och bara för att du är psykopat behöver du inte vara kriminell. Men det är många psykopater som begår brott och det är därför många samlas just i fängelserna. För det är där de får sitta sen. Katarina Hauer är en specialist inom rättspsykiatrin. Och hon menar att inom fängelser så är det uppemot 15% av alla intagna som lider av psykopati. Och jag har hittat andra källor som säger att det kan stiga uppemot 50%. Så det är lite olika där. Då när jag kom in på Katarina Hauer så kom jag in på en sida där hon svarade på lite frågor. Och då var det en fråga som jag tyckte var väldigt intressant och som jag fastnade för. Och det var om en person med psykopati döms till rättspsykiatrisk vård. Alltså om en person som begår ett brott och som lider av psykopati. Om den personen blir dömd till vård eller till fängelse. Och då var svaret, och jag citerar nu, nej, tvärtom. Dessa personer återfinns till största del inom kriminalvården. Psykopati eller ett personlighetssyndrom klassas inte som allvarlig psykisk störning i lagens mening. Och är inte det helt sjukt att en, alltså psykopati ses inte som en sjukdom i lagens mening? Men det är ju en personlighetsstörning.
Jag tycker det låter jättekonstigt. Ja. Nu, alltså jag vet inte hur mycket man kan göra åt det riktigt om de befinner sig på en rättspsykiatrisk inrättning. Om terapi och mediciner kan hjälpa liksom, men
det finns ingenting som tyder på att man kan hjälpa en psykopat. Men någonting som Katarina Hauer menar, eller som hon säger, det är att hon tror att man kan det i framtiden, men man har bara inte hittat rätt metod. Och det är ju ganska intressant, för att det betyder ju att i framtiden, förhoppningsvis, kan man hjälpa psykopater. Många menar att nej, det finns ingen hjälp att få, men man kan gå i terapi och försöka få psykopaten att typ, säger du så här till den personen så blir hon ledsen. Det kommer inte de fatta vad det är, för att de kan inte sånt. Men då kan man kanske istället säga, gör du så här så blir hon ledsen och det kommer påverka dig så att hon inte vill vara med dig sen. Typ, så att de får tänka, okej, men gör jag detta, då vill hon inte vara. Alltså fattar du vad jag menar?
Man, jag förstår vad du menar.
Just att man får verkligen tänka efter när det är en psykopat man sitter med. För att de kan ju säga, bara, jo men jag förstår. De gör ju inte det. Nej. De kan inte känna känslor så som en normal människa gör. Så då måste man liksom lägga det på att psykopaten får det bäst. Om du inte gör så här på grund av att. Alltså man måste lägga fram det på, detta tjänar du på. Ja. Och det är väl det jag kunnat hitta. Men det som är med att en psykopat söker ju inte hjälp. Det är inget fel på dem. Nej. Enligt dem.
Precis.
Alltså det är alla andra det är fel på. Men det jag har kunnat hitta är att om en psykopat söker hjälp så är det ofta någonting annat som ligger bakom. Typ sömnsvårigheter eller ångest eller typ att man har ett missbruk. Och då kan det ju vara att man blir tvingad till att söka hjälp för att du har ett så grovt missbruk. Mm. Som jag sa innan så är psykopaterna väldigt charmiga och de har gärna kärleksförhållanden även om personen kan byta av partner ganska ofta. Det kan också vara så att det är väldigt spännande att leva med en psykopat till en början. Den här psykopaten är ofta väldigt spontan och gillar att testa gränser och sånt. Så det kan vara, det händer så mycket. Så det kan ju verka helt normalt och utåt sett positivt tills man kommer personen nära och får se hans eller hennes andra sidor. Och det är ofta den närmsta familjen kan känna av detta. Men ytliga vänner och på arbetsplatsen, det är inte ens säkert att de vet om det. För de ser bara den här skärmiga, impulsiva. Och jag tänkte faktiskt rekommendera två poddar som jag lyssnar på. Den ena heter Psykopatpodden och drivs av två kvinnor som har levt med en psykopat. Och de har blivit drabbade av samma man. Alltså det är samma psykopat som de har levt med.
Men och de har funnit varandra?
Ja, genom detta liksom. Ja, okay. Jag tror den ena kvinnan var gift med honom i typ 11 år. Oj. Och den andra dejtade honom i några månader. Okay. Men de har ändå, alltså de båda två har upplevt väldigt mycket med honom. Så. Och sen har jag lyssnat på en annan podd som heter Älskade psykopat. Mm. Och där är det en tjej som, alltså hon pratar med drabbade kvinnor. Det är också kvinnor som har levt med en man som är psykopat. Och de berättar också sina historier om hur det är att leva med en man som är psykopat. Och ja, men det är ungefär samma upplägg, men att de berättar ganska fritt om hur de har varit med. Och det är också, blir också väldigt detaljerikt och ja, med sjuka grejer. Så den kan jag också rekommendera. Men för att man ska få svart på vitt om man är en psykopat eller inte, så ska man genomgå The Psychopathy Checklist, som är utvecklad av Robert Hare. Han är psykolog och forskare inom detta ämnet. Och han har tagit fram 20 karaktärsdrag som kännetecknar en psykopat. Och på varje karaktärsdrag så kan man få 0, 1 eller 2 poäng. Och 0 är ju inget. 1 är till viss del och 2 är tydligt. Så man kan få 40 poäng som max. Och 30 poäng eller mer betyder att man är en psykopat. Men detta kan inte vem som helst utföra, utan du måste vara psykolog eller psykiatriker och ha utbildning i hur man använder checklistan. Man behöver även ha tillgång till journaler, belastningsregister och ha nära kontakt med personen som ska utredas, eftersom de är ju lögnaktiga. De är bra på att maskera sig på olika sätt. Så man måste verkligen få en djup kontakt med dem. Du måste lära känna den här personen för att det ska bli en riktig bedömning. Man måste också prata med deras nära och anhöriga om hur de upplever beteenden och situationen med den här personen. Men några kända psykopater är till exempel Hitler och Ted Bundy.
Hitler också, säger du? Det förvånar inte mig när jag tänker på det.
När jag gjorde research om psykopati så kollade jag på Malou efter 10 med Anders Hansen. Vet du vem det är?
Ja, Anders Hansen, det är han psykiatriken som... Ja. Han har skrivit de här böckerna... Är det Järnstark?
Ja, Anders Hansen i alla fall. Han är överläkare inom psykiatri.
Ja.
Och han sa en mening här i som jag tyckte var lite obehaglig. Och han sa så här: en bra psykopat upptäcker man inte, men en dålig psykopat är de man märker. Alltså, fattar du hur många det finns då som man inte vet? Alltså, de är så bra på att dölja det. Det är de man märker. Det är ju de som sitter i fängelse. Som har gått alltså över gränsen verkligen. Så här. De har mördat. De har kidnappat, stalkat. Alltså vad som helst.
Medan de riktigt duktiga, de lever kvar ute i samhället.
De går inte över gränsen, men de gör allt innan liksom.
Håller sig i gråzonen helt enkelt.
Mm. Man har sett att psykopati beror på genetik till 50% och 50% på arv och miljö, det vill säga uppväxten. Så även om du har en mamma eller pappa som är psykopat så betyder inte det att du är psykopat. Men får man däremot också en dålig uppväxt så är det mycket troligt att du utvecklar psykopatin. Och i nästan alla fall som du och jag typ läser om, som vi pratar om, som vi har pratat om här i podden, så handlar det ju till stor del att man som barn fick en dålig uppväxt. Och det jag vill typ bara säga är att alltså, uppväxten är så jävla viktig.
Ja. Och där vill jag flika in också att vi har ju diagnosen sociopati också.
Mm.
Och det är ju fruktansvärt likt psykopati. Enda skillnaden där är att med psykopati så har du ju, som du sa precis, genuppsättningen och så vidare. Men alltså i sociopati, det är enbart uppväxten som gör den diagnosen. Du känner empati och allt det, men du har lärt dig trycka undan det.
Okay.
För att det handlar om din överlevnad. Så du är som en psykopat fast du är egentligen en vanlig människa.
Ja.
Kan man säga? Jag tror man kan säga något sånt. Alltså, det är verkligen bara väldigt enkelt förklarat.
Vad sjukt. Det är nog många man tror bara jävla psykopat. Men så är det bara att man är uppväxt så jävla kast. Alltså jag fattar inte sådana människor som skaffar barn och sen liksom gör de inte allt för sina barn. Så att det blir skit och sen blir det onda människor till slut. För att de har inte fått den kärleken eller det de behövde liksom.
Jag tror inte på att förstå vilket otroligt ansvar de egentligen har som föräldrar.
Det är liksom det i alla fall vi pratar om. Tittar man på vilken dokumentär som helst. Det är ju ingen som har haft en bra barndom.
Nej.
Det är alltid där det börjar liksom. Ja. Jag pratade ju om Kjell-Åke Johansson i förra avsnittet. Och han blev ju då han kallade Sveriges värsta sadist. Och jag anser ju att är man utsedd till Sveriges värsta sadist så måste man ju vara psykopat. Enligt mig nu då. Och han blev utredd 2003. Och det man kom fram till då är att han ses som en empatistörd man med sadistiska drag. Antisocial personlighetsstörning med mycket höga psykopatidrag. Men den här bedömningen menar att han inte begick mordet på Birgitta Lönnhager under påverkan av psykisk störning eftersom psykopati inte klassas som allvarlig psykisk störning, vilket är helt sjukt. De nämner ju mycket höga psykopatidrag och de nämner ju även antisocial personlighetsstörning. Men jag tolkar det som att han inte kommer upp i de här 30 poängen, för att då hade de ju skrivit att han är en psykopat. Är vad jag tolkar det till. Så jag tänkte att vi tillsammans kan utreda Kjell-Åke utifrån checklistan. Och detta är ju som sagt våra åsikter och vi har som sagt ingen utbildning i detta och vi får inte göra detta egentligen. Men nu är detta våran podd.
Ja, och vi gillar ju att bryta reglerna.
Lite psykopati-varning där.
Ja, men precis. Eller narcissist, det är ju för egen vinnings skull, för det är kul.
Precis. Okej, så nu har vi de här 20 karaktärsdragen som vi ska då försöka koppla det till Kjell-Åkes personlighet. Fan. Vi tänkte koppla det till Kjell-Åkes personlighet. Och då har vi, alltså vi kan ju bara utgå från det vi kan ta del av, alltså det som vi vet. Så ja, vi går igenom det. Vi kommer märka att vissa är lite svårare och vissa är lite enklare. Men ettan då, det är talför och ytlig charm. Och det har jag skrivit ja. För han har ju fått andra att tro på honom. Till exempel det här med kenneln. Hundkennel som ja, han startade när han anställde Dan. De flyttade in till honom och det hade de ju aldrig gjort om de inte föll för honom, kanske man inte ska säga, men alltså de hade ju flyttat in där om de, alltså de trodde ju han var en bra man, en god vän och ja, men han charmade dem till att komma och bo hos mig. Nu kanske du inte kommer ihåg allt om Kjell-Åke.
Nej, jag minns inte allting. Nej. Men
du kommer nog komma ihåg när jag svir. Tvåan är förhöjd självuppfattning. Och då har jag också skrivit ja. Alltså 2 poäng. När jag säger ja så menar jag 2 poäng. Han är ju störst, bäst och vackrast enligt han själv. Han bestämmer över alla 3 som bor hos honom vid den här tidpunkten för mordet då särskilt. Han har liksom makten över dem. Så där skulle jag säga att han höjer sig själv där. Han bestämmer liksom. 3:an är behov av spänning. Och ja, alltså han tar ju bilder på Birgitta. När hon är slagen och mår dåligt för att han tycker att det ser kul ut. Alltså jag tänker att han behöver det här och det måste hända någonting. Mm, mm. Ja, nu gör jag detta, det ser lite roligt ut. Och han tvingar henne springa runt hus. Alltså han...
Ja, men han tycker det, han jagar spänning på det sättet. Han tycker det, alltså vad händer? Hur kommer jag få något motstånd? Kommer hon göra det? Det är liksom, han testar gränserna. Mm. Vad kan han få henne att göra?
Ja, han typ genom Birgitta för att det här med att han sätter bettskenan på hennes arm. Alltså han bussar hundarna på henne. Vad får han ut av det? Jo, han tycker det är kul. Han tycker det ser kul ut. Det är spännande. Att se vad händer nu liksom. Kommer hon klara det eller vad kommer hundarna vinna? Eller, alltså sådana grejer. 4:an, patologiskt lögnaktig. Alltså att man är smärtsamt lögnaktig. Och alltså ja, han hotar med att han har gömda vapen hemma, att han har kontakt i den undre världen bara för att skrämmas. Manipulativ. Alltså ja. Sen har vi 6:an, saknar ånger och skuldkänslor. Och alltså ja, han utsätter ju både barn och Birgitta och de andra som bodde där också, men det var ju mest barnen och Birgitta som fick ta mest stryk. Men han fortsätter det här våldet gång på gång på gång på gång. I flera år gjorde han ju det. Och det visar ju att han känner ingen ånger för han upprepar ju sig hela tiden. Och han har år 2017 bedömts ligga på återfallsrisk nivå 3. Alltså den högsta på skalan. Och det betyder att det är mycket troligt att han kommer återgå till ett kriminellt liv om han sätts på fri fot. 7:an är ytligt känsloliv. Och här har jag faktiskt skrivit att jag har ingen riktig fakta här. Jag har inte riktigt kunnat komma in på känslor eller så här läsa mig till någonting där. Så där sätter jag en 0. 8:an. Bristande empatisk förmåga. Alltså ja. Allt han har gjort mot de här spädbarnet, barnen och vuxna människor. Alltså det är ju så sjukt som man kan ju nästan inte tro att det är sant.
Nej det är solklart. Det är en solklar tro på den.
Alltså han har verkligen ingen empati. 9:an. Parasiterande livsstil. Ja, alltså han tog deras pengar och kontokort. Alltså allt de tjänade tog Kjell-Åke för att han skulle lägga på alkohol på hans liv, på, ja men, alltså han tog det de känner, det var hans.
Solklart två.
Tio, bristande självkontroll. Ja, har jag satt där med, för att här kan man ju se att med alkohol i kroppen, det är då han tänder till liksom. Det är då han blir arg och han slåss. Och det, alltså han gör allt detta med, så fort han får alkohol i sig så har han ingen självkontroll kvar. 11, promiskuöst sexualliv. Och där vet jag inte heller, för att jag har inte hittat någon fakta om hur han var i sängen där liksom. 12 är tidiga beteendeproblem. Alltså vid 10 års ålder så var han ju väldigt speciell. Alltså han hade inga kompisar och, alltså kompisarna ville inte leka med honom för att han var konstig. Så det är någonting som är lite konstigt där redan i tidig ålder. 13, saknar realistiska långsiktiga mål. Det är inte heller någon riktig fakta. Så vi sätter 0 där.
En nolla.
14, impulsiv. Alltså ja. Jag har sett en video på YouTube där han där han visar polisen vad som har hänt i huset och så. Och då säger han att han hällde bensin på henne för att hon skulle vara tyst.
Han gjorde det som föll honom in helt enkelt. Ja. Och det är
ju impulsivt. Ja. Liksom, ja, fan, hon satt och skrek. Då hällde jag bensin på henne och typ tände eld. Det var därför hon liksom hade brännskador på armen och så. 15, ansvarslöshet. Och alltså han hade ju bonusbarn i sina tidiga förhållanden som han misshandlade. Han misshandlade spädbarnet tills barnet dog. Och det, då har man ju inte, då tar man ju inte ansvar för sig liksom. Men ja, jag satt en 2 där i alla fall. 16, tar inte ansvar för sina handlingar. Och då börjar jag ju tänka på när Birgitta dog. Så var det ju, bestämde han, Dan ska ta på sig det här.
Ja, precis.
Ja.
Så det, nej, han tar ju definitivt inte ansvar för sina handlingar.
Han tvingade ju Dan att skriva ett självmordsbrev och sen ta livet av sig. Dan gjorde ju inte detta. Men Dan tog ju på sig att det var han som hade dödat Birgitta i början. Så nej, han tar väl inte ansvar för sina handlingar. 17, många kortvariga förhållanden. Och alltså vi vet ju om 3 stycken. Det här spädbarnets mamma, bonusbarnens mamma och hans fru som han hade då under tiden Dan och Birgitta bodde där. Och han har ju varit elak i alla de 3 förhållandena. Han har ju varit 18, ungdomsbrottslighet. Han försökte våldta en liten flicka när han var 14-15 år någon gång. Så det har ju börjat tidigt. 19, överträdelse av villkorad frigivning. Att man begår nya kriminella handlingar under typ permissioner eller liknande. Och där tycker jag det har varit lite svårt att typ veta, men jag vet ju att han har begått olika brott i hela sitt liv.
Ja, alltså han är ju en återfallsförbrytare. Ja. Så jag vet, har han ens haft någon villkorlig dom?
Nej.
Så det,
han hade ju återfallsrisken som högsta, så det betyder ju att han faller tillbaka och ja, det säger väl en del. Och sista då, 20, det är kriminell mångsidighet. Och förutom misshandel, tortyr och mord som vi har pratat om Kjell-Åke, så har han begått andra brott. Till exempel så har han dömts för olaga tvång, olaga frihetsberövanden, olaga hot, bedrägeri. Och som jag sa innan så försökte han ju våldta redan som, alltså, ung tonåring.
Ja, du är en solklar 2 på den med.
Så ska vi räkna ihop de här nu då lite?
Mm. Utan räkna så känns det som full pott.
Ja, men 10. Vi ska se här. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Japp, vi har då kommit fram till att Kjell-Åke har 35 poäng på checklistan.
Och full pott är 40.
40, och för att vara en psykopat så skulle man ha minst 30.
Ja, men han klarade, han fick ju VG plus kan man säga.
Om det är något positivt i det här sammanhanget. Nej, men alltså, och det kände jag när jag skrev om honom att, alltså, det är riktigt allvarliga fel på honom. Alltså han måste ha psykopati.
Det kan ju inte vara något annat. Det är ju inte normalt. En normal människa gör inte de sakerna. Beter sig inte på det sättet. Så ja, som Google-psykiatriker så säger jag ja till den diagnosen.
Skriver vi under på den här?
Ja.
Alltså, kan du känna, så när vi har pratat om narcissister och psykopater, kan du känna, alltså, har du tänkt på någon i din närhet?
Ja, gud ja.
Du har det?
Gud ja.
Du kan inte säga vem eller? Kan du beskriva personen? Hur har ni en relation liksom?
Narcissisten är en god vän till mig.
Mm.
Som jag tycker om den här personen otroligt mycket. Men det finns sidor hos den här personen som jag har svårt för. Mm. Och det är ju då de här sidorna.
Vet jag vem det är?
Ja, det vet du.
Jag tror jag kan veta.
Ja, ja. Kommer du spontant på någon som passar in på någon av dessa kriterier som psykopat eller narcissist?
Alltså jag har verkligen försökt tänka mig in i vem kommer jag tänka på? Alltså är det någon i min närhet som jag tänker på? Men jag gör typ inte det. Jag kommer inte på någon. Och det finns ju säkert.
Ja.
Alltså jag är helt säker på att det finns någon som jag tänker på. Men...
Du kommer börja tänka på det extra mycket nu. Analysera alla personer du känner.
Ja, ja. Det har jag typ redan gjort sen vi börjat prata om detta.
Oj.
Alltså när vi börjar skriva om detta.
Ja.
Men det är ingen jag tänker så i min nära... Alltså min nära... Vad säger man?
Nära umgänge.
Nej, precis.
Mm.
Men har du tips och idéer eller bara ville prata lite med oss? Eller har du som lyssnar kanske tänkt på någon speciell person som du vill dela med dig av?
Ja.
Så kan ni mejla oss på
dosnack_podcast@hotmail.com eller skriva till oss på vår Instagram, ett DM kanske eller någon kommentar. dosnack_podcast.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.